Ämnet på min predikan idag är vad hindrar att Svensson blir frälst? Vad hindrar att Svensson blir frälst? Alltså medelsvensson. Vad är det som hindrar svenskar att bli frälsta? Kanske att någon gång så ska jag predika om vad hindrar muslimer att bli frälsta. Men det ska jag inte predika om idag. Men vad hindrar att svenskar blir frälsta? Det finns ju många saker som hindrar. Alltså en sak är ju att det är ingen som har berättat för dem om Jesus. Det är många. Eller de har hört någonting om Jesus, men det låter så konstigt, för att det är mycket konstiga idéer som finns även i kristna sammanhang. Så att folk får inte reda på hur blir man frälst. Och det är det uppdraget som du och jag har. Visst, vi ber om att det ska bli en riktig väckelse i Sverige. Och vi ber för det, att Guds ande ska vara utgjuten. Det har hänt i olika tider i mänsklighetens historia att alltså en hel stad eller ett stort område i ett land, så har alltså människor fått syndanöd och bara rusar till kyrkorna. Men det är inte så här just nu. Det hoppas vi att det ska bli så. Men vad ska vi göra nu? Ja, vi måste ju berätta om Jesus. Det var en man här på loppisen igår som pratade med mig. Och så sa han att han var med i en församling. I en frikyrkoförsamling. Inte i den här bygden, utan det var en bra bit härifrån. Och så sa han, men jag har inte frälst så där, men jag försöker ju att vara en god människa och gör så gott jag kan. Och i församlingen så säger jag, när jag talar om att men jag har ingen sån där frälsningsupplevelse, så säger jag, men du är en god kristen. Det är fruktansvärt. Va? Att inte någon talar om för honom hur han blir frälst. Han då berättar lite grann för honom. Men alltså, förstår du, vi måste ut med budskapet. Och det kan man göra på så många olika sätt. Berätta för din kompis hur du blir frälst. Berätta vad Jesus betyder för dig. Eller så enkelt att du ska inte följa med till kyrkan på söndag. Det var många som har blivit frälsta bara för att en kompis har sagt, du ska inte följa med på till kyrkan på söndag. APG29.nu, det är Sveriges största kristna liksom blogg med tusentals människor varje dag som är inne på den. APG29. Hur blev han frälst? Och det var en kompis som sa till honom att han skulle följa med till kyrkan. Och han gick dit till kyrkan två söndagar i rad. Och han begrep ingenting vad de predikade. Men efter mötet så var det en som frågade, vill du bli frälst? Ja, sa han. Och så bad han för honom. Förstår du, det måste finnas ett initiativ från oss. För att hur ska Svensson, medelsvensson, bli frälst? Ja, vi måste berätta helt enkelt. Jag har läst läser en bok av Charles Finney. Han föddes 1792. Och jag har inte förstått det så mycket förrän nu. Alltså, han är ju egentligen den som har varit föregångare för alla de här stora evangelisterna. Det var en väldigt stor väckelse i Amerika, i USA, alltså första halvan av 1800-talet, där han var redskapet. Men vet du vad han gjorde? Han pratade med folk. Och han pratade, på den tiden så fanns det, ju många församlingar. Ett samfund där de sa, där de predikade, alla människor kommer till himlen. Och sen fanns det ett annat samfund som, där de predikade att det är Gud som utväljer vilka som ska få komma till himlen. Så att det är Gud som frälser människor. Så de klagar på honom. Alltså, du kan ju inte frälsa människor. Och så försökte de att stoppa honom med alltså att, för det är Gud som frälser. Så människor satt och väntade och bad i flera år att Gud skulle komma och frälsa dem. Men vad gjorde han? Han använde huvudet och hjärtat. Eller ordet och anden. Och talade till människor. Och talade om, så som ni tror, det är fel. Titta här. Någon kom och sa att så här står det i katekesen. Ja, det står så i katekesen, men det är människoverk. Men så här står det i Guds ord. Och så var alltså en väckelse som bara svepte över hela Amerika. Och så skrev han väldigt mycket. Så att de här väckelseevangelisterna som sen har funnits, både i slutet på 1800-talet och in på 1900-talet. Så de läste alltså Charles Finneys böcker. Han var advokat från början när han blev frälst. Han visste hur advokater tänkte. Så att han alltså var förståndig och berättade på rätt sätt. Så det var massor med advokater som blev frälsta. Och många av dem blev pastorer. Eller han gick till läkare och som hade alltså en väldigt fin utbildning. På något sätt så är det så här, ja men... Han kan så mycket så att nej, vi kan prata och resonera med människor. Vad hade kristendomen varit idag om vi hade haft Matteus, Markus, Lukas, Johannes och apostlagärningarna? Kanske kristendomen hade dött ut. Förstår ni, alltså Paulus brev där han alltså förklarar och talar om så här är det och så där är det inte. Nu är ni inne på fel väg, ni galater där. Och så skriver han brev. Han åkte runt och predikade och det hände mycket mirakel runt omkring honom. Men det viktigaste, det var det han skrev. Det han talade ut. Och därför är det så viktigt att vi alltså också går ut och konfronterar på ett visligt, vänligt sätt människor. Någonting som hindrar väldigt många människor till att tro på Gud och på Jesus, det är ju alltså om Gud är allsmäktig och Gud är god, varför ser det ut som det gör i vår värld? Det är en vettig fråga egentligen. Men du och jag måste ju ha svar på dem. Det var en kille som kom fram till mig och så sa, är Gud allsmäktig? Ja, sa jag. Kan Gud göra en så stor sten så att han inte orkar lyfta den? Han försökte ju sätta dit mig på något sätt, vet du. Ja, så här, det kan Gud göra, men sen är han så förståndig så han gör inte så stor sten. Så. Alltså, ska någon liksom försöka sätta dit dig med sina frågor så kan du väl svara på samma sätt. Men många har ju alltså, hur hänger det ihop? Hur kan det vara en god och allsmäktig Gud? Hur kan ni säga det? Och så ser det ut som det gör i vår värld. Och kan en god Gud skicka människor till helvetet? Alltså då måste du kunna svara och säga det. Alltså att Det är två saker som avgör det hela, att det ser ut som det gör i vår värld. Och det är att det finns en djävul. Hela världen är den ondes våld, står det. Och sen är det att Gud har gett dig. Och så kan man säga det, våra personer. Gud har gett dig en fri vilja. Du kan välja vilken sida du ska vara på. Om du ska vara på Guds och Jesus sida. Eller om du ska vara på djävulens sida. Ja, men jag vill inte vara på djävulens sida, kanske de säger då. Nej, men vet du, för att du ska kunna komma in på Guds sida så måste du tro på Jesus, vad han gjorde på Golgata. Och så kan du alltså, du ska ha svar på tal till människor. Vi är på något sätt backat alltså, och nej, det är så viktigt alltså att vi går ut och är frimodiga. Det finns ju många kristna som kanske brottas med de här frågorna själv. Varför är det som det är? Gud, varför? Ja, men läs Guds ord. Låt den helige ande styra och leda dig. Jag har sagt det till Britt här några gånger sista tiden. Och det är sant. Jag har fått en ny bibel. Men det är samma bibel som jag haft i många år. Men jag har fått en ny, jag har verkligen fått en ny bibel. För jag läser bibeln på ett nytt sätt. Så, wow. Alltså det blir så starkt. Gud talar till mig varje dag när jag läser Guds ord på ett nytt sätt. Alltså förstår du, det är viktigt att du som kristen växer. Och då, där får du Guds ord, får du svaret på de frågor som människorna kommer med. Ska man diskutera med folk? Ja, kanske. I alla fall samtala med dem. Gud är med dig. Och så kan du ju vara ärlig och säga, ja, det vill jag tänka igenom innan jag svarar på. Så att liksom, alltså att, men det är så här alltså att vi har ju svaret. Och vi måste berätta det. För det hindrar Svensson att bli frälst. Men hur kan en god Gud skicka människor till helvete? Nej, men det vill han ju inte. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. På detta att var den som tror på honom inte ska förgås. Utan har evigt liv. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst. Om du envisas med att gå din egen väg. När Gud har öppnat en väg till himlen för dig. Han har gjort allt för att du ska bli frälst. Så kan du inte skylla på Gud att du slutar i ett evigt fördärv. För går man bort ifrån Gud så är det är helvetet att gå bort ifrån Gud. Så då kan man ge människor svar. Det är inte, alltså i frikyrkligheten har det varit väldigt mycket, alltså jag vet när jag blev frälst, varje gång jag blev frälst, och man kan ju inte bli frälst många gånger, men som jag upplever så var det alltså känsloupplevelser, och det är ju underbart med känsloupplevelser, men det räcker inte med känsloupplevelser. Det räcker inte med att du är andedöpt. Det räcker inte att du talar i tungor. Paulus han skriver att jag talar mer i tungor än ni allesammans. Men ni måste använda tungotalet på rätt sätt och i rätt tid. Prata med människor. Tala till dem. Han säger det, nu kommer jag inte ihåg exakt ordagrant. Men alltså att jag jag talar hellre vanliga ord på mitt språk än massor med ord i tungotal. För det är alltså det är ju så här alltså att som de säger så här, ja, tror det gör man i kyrkan, och alla andra människor de är liksom förståndiga, de begriper att det kan ju inte finnas någon Gud. Struntprat. Vi har sanningen. Och hur ska man möta människor? Ja, men du måste hitta vägen till den människa som du samtalar med. Att du älskar den. Att den känner att den bryr sig om dig. Men att du vill tala om sanningen för dem. Någonting som hindrar många människor när det gäller vi är så indoktrinerade med det här i västvärlden, och det är inte så i muslimvärlden. I muslimvärlden så tror man på Allah och liksom tar det för givet, medan vi här i västvärlden sedan Darwins tid, alltså ja, utvecklingsläran eller evolutionsläran då, eller evolutionsteorin, det är en teori. Men de flesta medelsvensson, de tror på att det är alltså miljoner eller miljarder år som har gått, och så har utvecklingen gått långsamt framåt, och så är det som det är idag. Så de tycker alltså att om du säger att Gud, hur kan du tro att Gud skapade världen på 6 dagar? Hur kan du vara så dum, kan de säga. Ja, men du är ju så här att du är ännu dummare som tror att det här kan, att det finns en utveckling som har gjort att vi från att vara till amöber och så vidare upp till apor, och sedan har vi blivit människor, och att det är en utveckling, den är ju alltså fullkomligt orimlig. Så att vi är inte dumma som tror på en Gud som har skapat världen på 6 dagar. Och om man tittar på i naturen, den är ju så fantastisk. Och så det är alltså i detalj, så är det är detaljstyrt hela skapelsen. Jag såg ett program, ett naturprogram härom veckan. I Sahara, det är ju öken. Det växer ingenting där. Nej, men sanden är oerhört näringsrik. Och varje dag, och det har de alltså fått reda på nu sedan man haft satelliter som man kan se på ett annat sätt. Varje dag så är det alltså hundratals ton med sand som blåser över Atlanten. Och så regnar det ner över Amazonas i regnskogen där. Och ni vet, det är kanske ingen som har tänkt på det förut, men om det ska växa någonting så behövs ju vatten. Och så behövs det sol, värme. Men det räcker inte. Växterna måste ju ha näring. Var kommer näringen från i Amazonas regnskog? Som växer något oerhört. Jo, varje dag så är det alltså hundratals ton. Jag kommer inte ihåg hur mycket det var. Med sand som blåser från Sahara över Atlanten. Och så regnar det ner i Amazonas. Och så, alltså, det är en sån så genomtänkt. Eller tar människokroppen alltså. Att allting fungerar. Det är ju ett sånt mirakel alltså. Så att idag är det ju så. vetenskapsmän på den nivån tror på utvecklingsläran. Vetenskapsmän på den nivån, på den allra högsta nivån, de säger det måste finnas en intelligens bakom, även om de inte säger att de tror på Gud. Därför ska vi alltså med frimodighet berätta, säga, tror du verkligen på att Gud skapade världen på 6 dagar? Ja, det gör jag. För han kunde skapa en sån fantastisk natur och på alla möjliga olika sätt, så är det ju ingenting för Gud att han skapar alltihopa på 6 dagar. Han som har all makt och evigheternas evigheter. Det finns, om du är intresserad av de här frågorna eller träffar någon som verkligen vill diskutera med dig, så finns det en bok som heter Vårt ursprung utav Mats Molén. Det är alltså, han vederlägger, alltså han avslöjar, det kan utvecklingsläraren, evolutionsläraren, kan inte vara sann. Bara ett litet exempel. Det finns en skalbagge som heter Bombarderbaggen. Det är en liten skalbagge. Och den är ju god mat för fåglar och andra ödlor och andra djur. Så den försvarar sig med att den kan skjuta ut från baken så att det exploderar 100-gradigt och någon ska försöka rätta upp honom. Det är alltså en explosion. Och skulle den explosionen alltså ske inne i den lilla skalbaggen, så skulle den ju dö på en gång. Utan det är alltså 2 olika ämnen som precis i rätt tid, och när skalbaggen får de här impulserna, de ser nu är jag anfall här och jag har en fiende här, då så skjuter han iväg 100-gradigt mot den här som anfaller då. Så det blir rök och en liten smäll. Alltså det kan ju inte vara liksom att det har liksom utvecklats dit. Eller, och så är det också, han talar om ögat till exempel. Alltså skulle ögat ha utvecklats så att vi så småningom skulle kunna se. Alltså det är en orimlighet. Är man närsynt i början då, eller? De första som hade en utveckling kommit så långt. Ja, men förstår ni, du är inte dum. Du är intelligent. Du är förståndig. Du har rätt när du säger Gud skapade världen på 6 dagar. Har det så stor betydelse? Det är många kristna idag som säger nej, men jag tror på utvecklingsläran. Ja, men då faller ju hela det här med att Gud skapade Adam och Eva och de syndade. Och det var där som liksom djävulens makt kom in över. Det är därför det ser ut som det gör i vår värld. Det är därför som du och jag är syndare allesammans. För var en av oss är ansvariga för våra liv. Det finns alltså, därför så kan man inte liksom, nej, gamla testamentet behöver vi inte bry oss om. Vi lever ju i nya testamentets tid. Det är fel. Använd förståndet. Gud har gett ett förstånd. Och det förståndigaste finns i den här boken. Ordet. Och så har han gett oss anden så att vi kan säga de rätta orden i rätt tid till människor. För att Svensson ska bli frälst. Det är det som det hela går ut på. Att vi ska nå dem med det glada budskapet. Alltså, om du träffar någon som gärna vill diskutera med dig, så kanske du ska göra det. Eller också ska du säga, jag vet i alla fall vad Jesus har gjort för mig. Och det gjorde han, och det har han gjort för dig också, och du måste ta emot det. Så att man vände på det. Det var ju någon som nyfrälst alkoholist som fick frågan då om Adam och Eva, och man trodde på skapelseberättelsen. Han var ju ny i tron, så jag var inte med då, så han sa, jag vet ju inte så, men när Jesus gjorde brännvin till möbler i mitt hem, då var jag med. Och så kunde han berätta hur Jesus har förvandlat hans liv. Så förstår du, vi behöver inte kunna svara på alla frågor intellektuellt. Sådär, men det är inte dumt att kunna det. Och vi ska möta varje människa på hennes nivå. För att vi har världens bästa budskap. Och det måste vi gå ut med. Det är någonting som ganska ofta människor tar upp och så där, och så säger de, alltså korstågen, när man, alltså kristna då, gjorde de här korstågen och ner till Jerusalem, eller när det var krig mellan protestanter och katoliker. Ja, men då får du bara säga, ja, det är sant att de krigen har varit, och det är ju fullkomligt obibliskt. Det är ingenting som Jesus ligger bakom. För Jesus, Nya testamentet talar om strid, så är det liksom i andevärlden med våra vapen, det är ordet, och det är tron, det här är andens svärd, va? Och vi har en vapenrustning och ett krig mot Satan, men när man 30-åriga kriget, som var, alltså, det var ju frågan om att man ville ha makt. Var kungar, kejsar och påvar som ville ha makt. Men det har ingenting med kristendom att göra. Så det, man måste, alltså, vi ska inte vara rädda för att våga prata. Det var, och vi måste kunna ge svar. Dan Johansson är en känd man i kristna sammanhang idag. Han finns på YouTube, han åker runt och predikar, han talar om Jesu tillkommelse, han undervisar mycket om Israel. Dan Johansson, han växte upp som Jehovas vittne. Och det var så att Dans pappa växte upp hans föräldrar var frälsningssoldater. Och när han var 14-15 år så kom han till mamma och pappa och hade svåra frågor som de tyckte. Så han gick till kapten på frälsningsarmén och ställde sina frågor. Men han kunde inte svara. Och då gick den här 15-åringen till Jehovas vittne. Och de kunde svara på alla frågor. Så han blev Jehovas vittne. Och han gifte sig med ett Jehovas vittne. Och sedan så fick de då sin son Dan. Som också blev ett ivrigt Jehovas vittne. Så att Dan och hans pappa var ofta ute och knackade dörr och försökte övertala människor till att bli Jehovas vittne. En gång om året så har de en stor konferens i New York, Jehovas vittne. Och det är så inom Jehovas vittne att det skrivs en predikan varje vecka. Och så ett utkast på predikan, och så predikas samma predikan i hela världen den veckan från Jehovas vittne. Och nu var Dans pappa i New York på en stor konferens. Och då fick han uppdraget att den predikan han fick med sig då, den skulle han predika när han kom till Sverige. Och i den predikan stod det alltså att på gamla testamentets tid så var Israel Guds utvalda folk. Men eftersom de var olydiga och gick sin egen väg så är nu Jehovas vittnen Guds utvalda folk. Och sen han kom till Sverige och läste igenom det där utkastet så sa han: jag kan inte predika det. Jag tror inte på det. Det stämmer inte. Så att det slutade med att Dans pappa blev frälst. Och, men Dan, han var ju fortfarande ett ivrigt Jehovas vittne. Och varje gång de träffades så var det heta diskussioner. För Dan, han visste ju att vi Jehovas vittne, vi har rätt. Pappa, du har fel. Och de höll på att tjafsa och prata med varandra. Och så en dag så sa pappan så här: Dan, nu slutar vi och diskutera det här. Åk hem och så läs Romarbrevet 11. Så åkte Dan hem och så läste han Romarbrevet 11. Och då blev han frälst. Och då såg han alltså Israels betydelse. Och så och idag så är han alltså en känd förkunnare i kristna led. Men liksom alltihopa detta bottnade i att Dans pappa inte fick svar på sina frågor mitt i församlingen. Jag var och predikade samma predikan igår ute i Fjällbacka. Och så var det en efter mötet så sa hon så här: ja, det var precis vad jag behövde höra. Så för att min pojk, jag vet, hon talar inte om hur gammal han var, men kanske är 17-18 år. Och han liksom ställer mig mot väggen och ställer massa frågor till mig som inte jag kan svara på. Men vi kan svara på, det är viktigt att kunna svara för att vi står upp för sanningen och tror på sanningen. Och för att det finns många ärliga människor runt omkring i vår bygd och i vårt land som är så nära Guds rike om de får svaret på sina frågor. Förstår du? Så Guds ande verkar på människorna i Sverige. Det finns, det är därför som det är en sån framgång för New Age och yoga och allting. Så för liksom alltså att det måste ju finnas ett svar på livets frågor. I hjärtat så vet ju alla människor egentligen att det kan ju inte vara att det kommer från aporna. Det finns någonting i mig som gör att jag förstår, anar att det finns någonting på andra sidan. När man dör, att det finns en värld som man inte känner till. Och det är därför de söker sig till yoga och andra New Age-grejer. Förstår ni? Det är så viktigt alltså att du säger ifrån. Berättar på ett enkelt och bra sätt. Och ibland så kanske det räcker med att du säger: du ska inte ta följa med till kyrkan. Där finns det någon som kan hjälpa dig och så du får svar på dina frågor om du inte kan svara på dem. Så var frimodiga. Berätta om Jesus och vad det betyder. Sen så kan det ju vara så att när Svensson har fått reda på allting så vill han inte bli frälst. Och det kan varken du eller jag eller Gud göra någonting åt. För Gud har gett oss fri vilja. Jag hörde häromdagen några som samlades i ett hem och hade då bibelstudium och drack kaffe först och så samtalade. Och syftet var ju liksom att vinna människor och samtidigt bli uppbyggda själva. Och så var det en familj som kom varje gång och var med på de här. Och de var med i ett helt år. Men det var bara massa diskussioner. Och då gjorde de så att nej, nu gör vi så här i fortsättningen. Nej, nu jag druckit kaffe så pratar vi lite grann en stund. Sen ber vi en stund. Eller vi sjunger lovsånger en stund och sen ber vi en stund. Ja. Då slutar familjen att komma. Ja, men då har de alltså fått reda på vägen till Gud. Vägen till att tro på Jesus. Och då valde de att gå sin egen väg. Vi ska inte fördöma dem. Det kan komma en dag när de kommer tillbaka sen. När de förstår bättre. Men förstår du, varje människa har fri vilja. Så vi kan aldrig tvinga människor. Eller övertala människor. Utan du kommer till en punkt där de måste... Wow, nu begriper jag vad kristendom är. Nu måste jag bestämma mig om jag ska fortsätta gå den breda vägen. Det är enklast. Eller ska jag gå in på den smala vägen? Och det valet måste varje människa ta själv. Ska vi be tillsammans? Jag ber Herre att du ska låta frimodighetens ande på ett nytt sätt drabba var och en av oss. Att vi vågar prata med våra närmaste vänner, våra närmaste släktingar. Att där det ofta är allra svårast är att du ska ge oss en frimodig ande. Så att vi kan säga att vi inte bara accepterar de som vi har nära oss, att de är på väg att gå evigt förlorade. Herre, jag tror inte att det är dags att säga att springa runt och säga att du är på väg till helvetet. Men ändå alltså att det finns en drivkraft hos oss. För att vi vill inte, precis som Gud inte ville att människor ska gå evigt förlorade, så vill inte vi det heller. Så vi ber om en ny glöd i våra hjärtan. Så att vi har detta på hjärtat hela tiden. Var vi än går fram. Hur ska jag på bästa sätt predika här? I Jesu namn. Amen. Amen. Det är faktiskt ganska ofta när jag går bort till Ica i Dingle och handlar. Så säger jag när jag kommer tillbaka. Ja, jag har varit på missionsresa. Då har man träffat någon och så fått prata lite grann om Jesus. Ta vara på tillfällena som Gud ger dig. Amen. Sjunger vi någonting? Tycker jag.